Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasyourbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket Sammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Pension är ju klurigt. Det är därför jag försökt ta fram de här 10-15 tipsen som är liksom det viktigaste att ha koll på. För att man som en storbank skrev, man ska kunna ha råd när man har tid.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är dags för avsnitt 241 och det kommer handla om så här, spara rätt och lätt till pensionen. Och detta är ju då en sammanfattning av våra liksom, pensionsmyndighetens och forumets liksom, viktigaste tips. Och det är lite så jag kommer ihåg för ett tag sedan så var det så här, shit, vi har gjort jättemånga avsnitt men vi har aldrig pratat om pension för vi tyckte det var klurigt. Men nu upplever jag ändå liksom att vi börjar ha lite koll på det.
Ja, men vi har ju haft några avsnitt ju. Ja. Pensionsexperter. Och
så. Ja. Precis, så att detta avsnittet är ju kanske inte så mycket nytt för dig som liksom tycker pension är kul, utan detta är väl snarare en sammanfattning av tidiga avsnitt, typ avsnitt 226 med SPP, 195 och 196 med Anders Kollberg från Kollberg Enqvist och lite annat. Så att det är och sen är det liksom också en sammanfattning av de liksom pensionsdiskussionerna i forumet. Vi har en hel kategori som handlar liksom om forumdiskussioner. Så att det blir liksom, jag tror det är 15 eller 16 liksom tips eller liksom saker att tänka på. Och här vill jag verkligen rekommendera, gå in på riketillsammans.se/pension så får du liksom artikeln till där det är liksom fördjupningar på det vi har det vi har pratat om, och framförallt är det också länkar vidare in på forumet eller in till de andra artiklarna. Så att detta är väl liksom, ska man lyssna på ett avsnitt kring pension, så vill jag gärna tro att detta blir det viktigaste.
Liksom. Ja, bra. Men du, får jag avbryta redan nu fråga om, är det liksom både privatpersoner och företagare eller bara privatpersoner?
Nej, det vi tar upp också lite för företagare i slutet. Mm. Och där är inget rakt svar så här till företagare, utan där blir det lite beror på. Och framförallt så har vi i forumet då en jättelång diskussion som heter just då direktpension versus tjänstepension versus spara i företaget.
Mm.
Och åsikterna går lite isär, men det som är roligt är att det är flera finansiella rådgivare, experter på direktpension. Så att det är inte så snillen spekulerad diskussion, utan det är faktiskt väldigt, väldigt kvalificerad diskussion. Så att vi kommer ta lite i slutet också för företagare, men mest är det liksom som privatperson, eftersom du ändå är ju, även som företagare är du ju anställd i bolaget.
Mm.
Och vi kommer ta lite där med en enskild firma också. Bra. Som vanligt, när vi då pratar lite mer så här konkret investeringar, så är det viktigt så här, historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Och att när man liksom investerar sina pengar så kan de öka och minska i värde, och i värsta fall kan man liksom förlora hela sitt kapital. Och det är liksom också viktigt att säga att detta inte är någon personlig finansiell rådgivning och ska inte uppfattas som sådan, utan det finns på bloggen, har vi finansiella rådgivare som, liksom, som vi rekommenderar, som man kan ta kontakt med. Och sen som sagt, detta bygger på liksom Pensionsmyndighetens hemsida, tidigare intervjuer, forumet, så att det är liksom en sammanställning som vi bedömer liksom är trovärdiga, men kan liksom såklart inte garantera något. Och vill man läsa mer så kan man gå in på riketsammans.se/villkor, så kan man läsa mer där. Och sen så också innan vi kör igång, så tänkte jag liksom alltid puffa lite för vår Riketsammans-community på Patreon, där vi lägger upp extra material. Vi har en fika tillsammans-podd med inspelade avsnitt med gäster som inte har kommit upp på bloggen, lite fler tips, och man väljer själv engagemangsnivå. Så patreon.com/riketsammans, eller också kollar man i beskrivningen. Bra! Då tänker jag att vi kör igång, och där tänker jag väl att jag har ju tidigare liksom många gånger pratat om att det finns ju något som heter 40-40-40-blåsningen, och det var ju liksom en tweet jag såg typ 2010-ish, jag tror det var Per Penning eller något sånt som skrev så här: ja, men de flesta av oss jobbar 40 timmar i veckan i 40 år för att sedan leva 40% av lönen, och att den här bilden av fattigpensionären. Men efterhand som vi har intervjuat, pratat med både Pensionsmyndigheten och vi har pratat med andra experter, så är det inte helt sant, utan de flesta i Sverige som jobbar kommer få ut ungefär 60% av sin lön. Det är fortfarande inte 80 eller 100% av sin lön, men det är lite mer än hälften. Sen får man också tänka på att när man blir äldre, förhoppningsvis minskar ju utgifterna för att man inte har barn eller liksom sådant.
Absolut.
Och tittar man på Pensionsmyndigheten, så säger de att liksom av de här 60% så kommer 35% av din pension i form av slutlön, alltså det kommer som inkomstpension. Så inkomstpensionen står för mer än hälften av din kommande pension. Sen kommer den ges av tjänstepensionen, som ges av 15%, så typ 25%. Och sen de sista 15% ges av premiepensionen, alltså PPM. Så att detta visar ju liksom att det är liksom viktigt, vi kommer återkomma till det, att lönen är viktig, för att lönen styr ju alla de här delarna. Men så man kan utgå från ungefär 60% av sin lön.
Jag bara tänker spontant när vi pratar om det här med att 40-40-40-blåsningen kanske inte är sann.
Ja.
Att pensionärer har ju ändå ganska stark röst i samhället och tycker att de har det så dåligt. Liksom. Och det säkert kan det vara så, men det kanske är andra grejer då än pensionen man pratar med.
Ja, men sen är det ju folk som har det tufft, absolut. Men då är det ofta att man har varit sjuk, eller man har varit arbetslös, eller man inte har jobbat. Alltså så att det var ju också så här när vi pratade med Anders Kollberg, som tyvärr gått bort, som vi intervjuade. Han var ju så här, nej, men har man jobbat och liksom haft en normal löneutveckling och sånt, så majoriteten har det liksom, har 60% eller mer. Så, och sen finns det såklart undantag, men det är ofta undantagen som man ser i media.
Yeah.
Liksom.
Mm.
Så att om vi då hoppar in lite på tipsen. Jag tänkte återigen här, inte, vi har ganska många sådana här olika tips. Jag tänkte att vi tar dem lite översiktligt.
Ja.
Men då tänker jag också så här att samma principen när man sparar till pension gäller ju som i annat sparande. Alltså det vill säga det vi pratade om i avsnitt 99 eller 238. Att spara liksom långsiktigt, regelbundet i liksom breda lösningar, köpa hela höstacken liksom. Sen är det ju så att tyvärr funkar ju inte fondrobotar alltid i pensionslösningar. Till exempel Lysa funkar inte i tjänstepension.
Nej.
Så att då får man ofta liksom investera som Lysa fast man får göra det själv. Och vi har ju, jag kommer ju till det också, men vi har ju förslag på bloggen liksom hos de olika aktörerna ofta vad man kan välja för fonder. Men det är samma liksom strategi, det handlar om att köpa hela höstacken, inte försöka hitta nålarna. Utan det ger ju liksom...
paketaktierna.
Ja.
Men vilken del av pensionen är det nu du pratar om där man liksom sparar själv?
Ja, det kan ju vara både premiepensionen och tjänstepensionen som man kan liksom styra. Som man kan välja själv. Mm. Inkomstpensionen kan man inte påverka utan Nej. Den förvaltar staten. Liksom, ja. Det är mer liksom en skuldsedel kan man säga. Medan tjänstepensionen och premiepensionen är så kallade fonderade pensioner. Att pengarna finns på ett konto och det är dina
så
pengar.
Det låter så... Du pratar alltid om att du kan inte det här med pension och så, men nu så låter du väldigt
som att jag kan.
övertygande.
Ja, vi får se.
Ja.
Men där är också tanken att liksom jag gillar ju det vi pratade om i 238, det här med sparhorisonter. Att liksom kort sparhorisont, alltså är det pengar som du ska använda i pensionen om 2 år eller inom 2 år, då är det ju 100% bankkonto med insättningsgaranti som gäller. Eller då en kortränta eller en penningmarknadsfond. Så kort tidshorisont, låg risk. Liksom.
Man vill inte att något ska hända med dem.
Nej, sen har man liksom den här vet inte sparhorisonten. Alltså du brukar så här prata 3-9 år.
Yeah.
Då brukar det vara så här 50% av globala aktieindexfonder och 50% av bankkonto eller kortränta och penningmarknadsfonder. Det är liksom fonder med kort risk liksom, eller lägst liksom risk. Och sen har man lång sparhorisont 10 år eller mer, ja men hög aktieexponering. Oavsett, återigen, köp höstacken, fundera inte så mycket på hur marknaden är dyr eller billig eller så. Det är ett långsiktigt sparande, så att vi har ju tagit hand om det där i de andra 2. Och sen är det också viktigt när man tänker sparhorisont att man tänker ibland så att ja, men när jag är 55 och jag ska gå i pension 65, då har jag 10 års sparhorisont. Och det är sant. Men sen tänker man att när man är 60, då har man bara 5 års sparhorisont i sin pension. Men så är det ju inte, du kommer inte använda alla pengarna när du är 65, utan Nej. Vissa pengar kommer du använda när du är 70. Och då har du ju 10 års sparhorisont även om du är 60.
Mm.
Så att det är liksom, man får tänka att sparhorisonten är rullande.
Alltså jag tänker att det måste ändå vara lite så att vissa blir nog väldigt ekonomiska kanske när de går i pension, för de tänker så, hur länge räcker mina pengar, och jag har ingen aning riktigt, och tänk om jag får en massa utgifter som jag inte räknat med så.
Ja, men det är precis, vi kommer det. Det är ett av de andra tipsen, att gå in på minpension.se och kolla. Om vi ska ta lite så här konkret, om vi tittar upp tips nummer 2, att då handlar det att i premiepensionsdelen, alltså den del man kan förvalta själv av den allmänna pensionen, och då är det så här, allmänna pension består av inkomstpension och premiepension, och sen tillkommer tjänstepension och sen eget sparande liksom. Och i premiepensionen då brukar vi rekommendera AP7 Sofa, som är då statens alternativ 7:e AP-fonden. Och det är ju typiskt liksom en sån här köp hela höstacken. Det är liksom en av de bästa höstackarna du kan köpa. Och det är roligt också för att pensionsmyndigheten brukar ju publicera rapporter från tidigare, när vi har haft denna grafen uppe tidigare, visar ju att den medelavkastningen för de som har valt AP7 Sofa, som för övrigt är det du får
om man inte väljer någonting.
Exakt. Vilket jag säger, grattis, har du inte gjort något val, då har du det bästa.
Har du varit lat?
Har du varit lat, passiv, oengagerad, så har du gjort det, så har du rätt. Och det var medelavkastningen 10,4%, medan de som ju hade gjort egna val hade 7% i medel.
Per år.
Ja, per år avkastning. Och detta är en, från Pensionsmyndighetens rapport 2017. Så att därför vi gillar Sjunde AP-fonden. Men sen så brukar jag säga så här, som vanligt när man skriver någonting så, och sen lägger ut i forumet, så har vi ett forum med fantastiskt duktiga människor.
Mm.
Och då kom det ett överkurstips från användaren JFB, som jag vet har skrivit mycket om pension, haft en lång pension. Jag har ibland funderat på att vi borde intervjua honom om hans alla liksom frustrationer kring pension. Men han skrev så här, att om man är 55 plus och har mycket av sin pension ofrivilligt utanför aktiemarknaden, så finns det en poäng, så är det nämligen så här att Sjunde AP-fonden, varför vi brukar rekommendera den, är att från och med 55 års ålder så lägger den på 3% sån här räntefond, så att den minskar risken ju närmare pension du kommer, så den liksom anpassar det. Men då skriver JFB att om man ofrivilligt har en massa, till exempel en traditionell försäkring eller liksom låg risk på andra ställen i sin pension som man inte kan styra,
ja,
då kan det vara värt att ta en högre aktieandel än vad SAFA gör. Så att då kan man då placera i den som heter AP7 aktiefond. Och då funkar det som så att AP7 SAFA, då står det så här, AP7 statens årskullsförvaltning. Och den består egentligen av två fonder, AP7 aktiefond, 100% fram tills man är 55 år.
Mm.
Men från 55 års ålder så blir det 3% räntor per år. Och då säger han så att ja, men då kan man anpassa risken, och kanske även om man är 60 och borde ha 15% räntor, så har man redan räntor på andra ställen i sin pension, då vill man ha mer aktier.
Ja.
Så att det är ett överkurstips.
Mm.
Maker sense?
Verkar vettigt.
Verkar vettigt. Ja. Okej, okay, ja. Sen tips nummer 3, det var ju det här att skaffa sig koll. Minpension.se, det är ju liksom typ det bästa stället i Sverige att kolla på hur kommer min pension se ut, etc. Och här kan det ibland vara så att när man loggar in så blir det liksom att man blir ledsen eller upprörd eller arg, eller det kan komma massor av känslor, i alla fall första gången.
Mm.
Och jag brukar ibland skoja, den amerikanska coachen Tony Robbins brukar ju säga så här, the truth may set you free, but the truth will set you free, but first it may piss you off. Och så kan det ju vara. Men sen har jag också upptäckt både att jag själv och andra trillar i fällan, att man tittar till exempel på den här allmänna pensionen och så står det typ så här 17 000 eller 18 000. Och så tycker man så här, shit vad lågt, jag har ju en lön på 30 eller 40 eller så här.
Ja, men det är inte att den summan finns där, utan att...
Nej, men det är det att man kommer få ut, att du kommer få ut ungefär 20 000
ja, per månad, när man månad. Är ja. Pensionär.
Ja. Ja.
Mm.
Men vad man glömmer då är ju att det ligger, alltså har man typ 17 eller 18 000, så ligger man väldigt nära maxgränsen.
Yeah.
Alltså det är väldigt få som har över 20 000 i månaden i allmän pension. Och anledningen till det är att man tänker inte ofta då på att avsättningen till inkomstpensionen är ju typ 18,5% av ens lön, men bara upp till 45 000.
Mm.
Så har du mycket högre lön än det, så får du inte mer avsättning till din pension för det. Så att där blir, jag pratade med en annan finansiell rådgivare, och han sa så att det är väldigt sällan jag ser någon som har över 20 000 i allmän pension.
Du sa att det var ett tak där, kan man ändå få?
Ja, men om du har till exempel...
Jag har pratat om detta, jag känner igen detta, men så kan jag inte komma ihåg. Vad sa du nu?
Nej, men om man till exempel har allmänna pensionen, består av då inkomstpensionen och premiepensionen. Ja, och då kan man, om man har haft tur, man har hittat någon nål som har gått väldigt bra, någon fond, så kan ju premiepensionen stå för en större del, och då kan den dra upp den allmänna pensionen. Men okay, inkomstpensionen är ju mer eller mindre begränsad.
Mm.
Så att det är liksom så att när man jämför sig, så kom ihåg det. Så det var tips nummer 3. Om vi tar 4. Så har vi varit lite, vi har berört den innan, men om man då, för jag får många gånger frågor, så vad ska man välja till sin tjänstepension? Ja, men jag gillar ju det här, köp hela höstacken, alltså köp alla aktier i hela världen, i alla branscher, i alla storlekar, i alla länder. Och då liksom, kan du påverka det, så välj en sån här ofta global indexfond med lägsta avgiften. Det brukar vara en sån bra generell.
Lägsta avgift,
ja.
Det är mindre än...
Ja, mindre, alltså så här, billigaste du kan välja. Ofta har du inte liksom stort utbud, men utan den billigaste. Sen har vi en användare, återigen Alec på forumet, som har gjort en jättebra sammanställning av förslag och fonder hos många banker. Så att har jag min tjänstepension på SEB, ja då kan jag inte alltid till exempel välja Avanza Global. Nej, men då kan du välja de här globalfonderna. Så att där kom också länk i artikeln, så finns det då länk till den här sammanställningen. Så att tack till Alec, tack till IFB, yeah. Liksom innan. Så att återigen inget konstigt, utan liksom det är väl det, oavsett var man är, så där finns nästan alltid ett globalt, en global indexfond. Helst inte aktivt förvaltad, utan liksom en passivt förvaltad. Helst liksom 0,2-0,4 i avgift. Mm.
Tips 5.
Detta har vi också berört tidigare. Och detta är lite kontroversiellt, men jag brukar säga så här, ha som mål eller ambition eller vara medveten om att vid 45 000 kronor i månaden så maxas din avsättning till tjänstepension. Mm. Och allmän pension, nej förlåt, inte tjänstepension, jag sa fel. Premie och den allmänna pensionen, alltså inkomstpensionen och premiepensionen. Så att jag tror för 2022 så går gränsen vid 44 375. Och då kommer 18,5% av den sättas av till din allmänna pension. Och om man tittar på den statliga brytgränsen för 2022 så går den på 46 242. Så jag brukar rekommendera att ha som mål ligga på 45 000 kronor i månaden. Att där maxar man ut mycket liksom pension och det svenska välfärdssystemet. Och sen fattar jag, alltså vi har till och med en tråd på forumet som heter så här, Jan, alla tjänar inte 45 000 kronor. Det är liksom så här, skaffa dig reality
check. Heter tråden det?
Ja, tråden heter alla tjänar inte 45 000 kronor i månaden. Så att det är därför
vi är klart vi förstår det. Men det kan vara bra att veta.
Det är bra att veta att det är där det ligger. Och sen är det ju vissa yrken och branscher och sånt där man inte kan få det. Men man behöver då vara medveten om att det gör ju också att pensionen kommer att bli lägre. Och sen kan man ju också, jag brukar ju säga så här, ja men liksom finns, kan man göra sidoinkomst eller man kanske sparar mer. Om man inte liksom så här, så att sen å andra sidan har man inte så hög lön så är det svårt att ha höga utgifter. Mm. Så att då har man ofta en annan utgiftsnivå också. Så att det går på jämnt ut, men man liksom så här, jag tycker att det är värt att veta att vid 45 000 så maxas det ut. Och sen påverkar ju det ofta, jag tror liksom 90% av svenska anställda har kollektiv ofta när vi kommer in på tjänstepension. Och då är ju den ofta 4,5% av lönen. Så att all pensionsavsättning är ju procentuell av lönen. Så att ju högre lön, desto mer pengar i pension. Mm. Men liksom, så det är inte så mycket att ha åsikt om. Liksom. Bra, tycker ändå vi håller bra tempo här idag. Ska vi ta tips 6?
Ja.
Då handlar den om tjänstepension. Och det har vi varit inne. Och här hade jag också skrivit så här, lite yrat och sen kom JFB och så skrev han så här ska du
på
tänka.
Forumet, ja. På forumet, ja. Hade du yrat.
Ja, och så skrev han liksom så här, okej. Okay. Så han sa, den första viktigaste frågan du ska ställa till din arbetsgivare eller när du börjar byta jobb är så här, har ni kollektivavtalad tjänstepension eller inte? Ja. Har ni kollektivavtalad tjänstepension eller inte? Om svaret är ja, så liksom, ja, vi har kollektivavtal tjänstepension, så är det bra. Liksom, då är det tumme upp. Och de har ofta låga avgifter, de är lätta att flytta om man vill byta bank eller försäkringsbolag. Och här hamnar majoriteten.
Det är vanligare att man har kollektivavtal.
Ja, alltså de flesta arbetsplatser har kollektivavtal. Ja.
Än inte.
Ja. Följdfrågan, om de har det, säger så här, vilket avtal tillhör arbetsgivaren? Att det finns lite så här olika typer av sådana här avtal, liksom beroende på om det är statligt eller om det är privat eller liksom etc. Och då är man liksom, det här avtalsområdet styr liksom, okay, hur mycket är avsättningarna, vad kan man liksom välja? Och det, där pratar man ju om den här valcentralen. Så där kan man ofta gå och prata då med, man får en informationsblankett, man kan titta på valcentralen. Men det enkla svaret är så här, kollektivavtalad tjänstepension, det är bra. Det är bra. Om man får annat, ganska vanligt svar, till exempel ofta på konsultbyråer eller andra ställen, liksom ofta privata för privatägda företag, så kan svaret vara så här, nej, vi har inte kollektivavtalad tjänstepension, vi har en egen lösning.
Ja.
Det är inte ovanligt. Och det kan vara bättre än en kollektivavtalad och det kan vara sämre. Så att där får man ju be om den här informationsfoldern och så får man titta på liksom avgifterna. Helst ska ju avgifterna vara noll eller så låg som möjligt, eller prata med en kompis som har tjänstepension, är kollektivavtal, som man kan jämföra, eller ställa frågan i forumet, är detta bra eller dåligt, så hjälper vi till att titta på det. Så att det viktigaste här är då, när man tittar så här, låga avgifter, summan som sätts av per, det brukar vara 4,5%, och om den är flyttbar. Det är liksom de tre viktigaste sakerna. Sen kan du få svaret så här, nej, det finns ingen tjänstepension och det är dåligt. Det är riktigt dåligt. Då brukar jag säga att det är så pass dåligt att det är värt att byta arbetsgivare. Alltså att det, man kan gilla...
Sätts det inte av någonting
Nej, och tänk på, kommer det som vi sa i början, att av din framtida pension så ska ju 25% av pensionen, eller då 15 procentenheter av de här 60 procentenheterna, ska ju komma från tjänstepensionen. Mm, så, att det är ju, så det är 25% lägre pension än om du skulle jobba med samma arbetsuppgifter hos en arbetsgivare som är kollektivavtalsansluten. Så att det är viktigt. Sen försök...
Vad är det för jobb som inte har det då? Kan det vara? Är det typ Amazon?
Ja, jag vet
jag inte. Det har varit ju i media mycket kring att vissa arbetsgivare, stora företag, inte har det i vissa länder.
Ja, ja, precis. Jag vet inte, men man behöver vara medveten om. Sen försöker staten hjälpa till, att då kan man få liksom skattereduktion på eget pensionssparande etc. Men alltså jag tycker det är bökigt.
Mm.
Alltså då är det ju verkligen så här, se till att vara på en arbetsgivare som har en kollektivavtalad tjänstepension. Liksom. Bra, och sen kom det också ett tips här då, fortsättningstips också från JFB. Där han var också så här, kontrollera med din valcentral en gång om året att arbetsgivaren har betalat in rätt avgift, alltså rätt avsättningar. För att ungefär 10%, var tionde person har fel avsättning. Det kan vara att de har betalat för lite, inte har rapporterat in din lön för att du har fått löneförhöjning, och eftersom det räknas på lönen så går det ju på den rapporterade lönen hos valcentralen.
Det är fan inte klokt.
Ja.
Nej, jag förstår, men det är, man tror att det ska funka av sig själv.
Ja, men det är inte säkert. Så att där är liksom ungefär 1 av 10 har fel. Och här skrev han ju också om sina turer. För han var så att om arbetsgivaren betalar in för mycket, ja då kan arbetsgivaren bara typ ta ut de pengarna med hjälp av då bolaget, och du får knappt reda på det. Om de däremot har betalat mindre, ja då är det, kan det vara bökigt. För att liksom,
man får inte,
nej, det tar lång tid.
Resten, liksom.
Ja, och framförallt så får du bara kapitaltillskottet, alltså det de skulle betalat in. Men säg att det är fel 10 år bakåt, ja då har du ju missat 10 år ränta på ränta.
Mm.
Och den får du inte ersättning
nej,
för.
Nej, har man inte.
Så att liksom en sån här grej en gång om året, kolla upp med valcentralen.
Vad är nu en valcentral?
Nej, men det är ju då att där du kan välja, alltså det här avtal, så jag kan ju inte det här, men om jag hittar på och provar på, men så säger att okej, okay, men vi har kollektivavtal, tjänstepension, och så kan jag välja till exempel AMF.
Mm.
Ja, då får jag kontakta AMF och liksom kolla vad är inbetalningarna, stämmer det med den rapporterade lönen?
Mm.
Liksom, etc. Okay.
Ja, vad bra. Det är supertips detta.
Ja, och de är inte mina egna.
Nej, liksom så här, det classic. Gör ingenting. Vi är glada för JFBs tips.
Ja.
Tips 7 nu då.
Ja, om man inte har tjänstepension, då brukar jag, då finns det möjligheten att ta det som kallas för individuellt pensionssparande, IPS. För alla andra som har tjänstepension, och för alla, så i 99 fall av 100 så ska du undvika IPS. Det är en gammal lösning som förr var skatteförmånlig, men som idag är liksom dålig. Utan idag är det mycket bättre att spara i ISK.
Ja. Liksom. Ja. Jag har ju ett IPS-sparande.
Ja.
Och tyvärr mina Tesla-aktier i den.
Ja, precis. Och de kan du inte ta ut.
Jag kan inte göra någonting med det
nu. Nej. Jag tror om IPS, där finns någon regel att om IPS-sparandet tror jag mindre än ett basbelopp till 40 000 så kan man ta ut pengarna.
Mm. Mm.
Eller något sånt. Men det är också en specialregel som man kan kolla upp. Är det i alla fall över 40 000 så kan du inte ta ut det. Det vet jag.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Så att det, om man inte har tjänstepension eller man har enskild firma, så kan det vara ett alternativ med det individuella pensionssparandet IPS, för då får man skatterabatt på det sparandet. Bra. Mm. Om vi tittar vidare på tips 8, så nu är vi ju halvvägs. Löneväxling, så brukar jag säga så här, att har du en lön under 45 000, så är löneväxling inte, det är bara
att säga igen. När man
växlar en del av lönen, att arbetsgivaren betalar ut en del av lönen istället som pension.
Mm.
Så att du ökar ditt pensionssparande.
Ja.
Men av skatteskäl så är detta lönsamt först på liksom höga löner efter 45 000 i månaden. Och man kan tjäna ett par procent eftersom arbetsgivaren får en lägre skatt. Liksom, så att det blir lite mer förmånligt att göra det. Så där får man också kolla att arbetsgivaren inte behåller de här 6% extra av misstag. För det är liksom ofta inte illvilja, utan arbetsgivaren vet inte om att de får 6% Nej. Lägre skatt. Liksom på det där. Sen ska jag också säga att i forumet, också i artikeln som hör till denna videon, så är det också diskussioner i forumet där vissa tycker att löneväxling inte är ett alternativ.
Då tar vi nästa tips.
Ja, 9. Denna var klurig, och detta handlar om efterlevandeskydd och premiebefrielse. Och efterlevandeskydd är ju en slags livförsäkring, eller att om man dör så går tjänstepensionen till ens partner eller till ens barn. Och jag har alltid tyckt så här, ja, men det är klart att man har det. Mm. Liksom. Men grejen är, om man inte har det, utan det vill säga att om man dör, så går inte pengarna till ens fru eller till ens barn, utan de går liksom till en pott. Och sen fördelas att alla då som har valt bort detta, som deltar i denna potten, får då fördelat liksom summan av den potten av alla som har dött. Är du med?
Ja, ja.
Liksom, så man deltar i en pott, att lever du så får du en del av den potten av alla andra som också har valt att inte ha efterlevandeskydd. Och detta kan göra en ganska stor skillnad, alltså det kan göra uppemot 10%. Så att det är liksom en ganska, det är inte så självklart val att man alltid ska ha efterlevandeskydd och alltid ska ha premiebefrielse. Så att
jag känner bara att jag inte fattade detta nu.
Du sa så att jag har två val
också. Men Nej. Om man dör då?
Ja, så går de till en pott.
Ja.
Och den potten fördelas på alla som då har valt bort att pengarna inte ska gå till ens fru eller ens barn. Är med? Så dör jag och jag har efterlevandeskydd. Så här, om jag tar mig själv. Mm. Om jag dör, jag tror jag har efterlevandeskydd idag. Om jag dör så går pengarna till dig.
Ja, det är dina pensionspengar.
Min tjänstepension.
Annars så gör de inte det.
Om jag inte har efterlevandeskydd, då går de inte till dig, då går de till en pott.
Mm.
Ja, är du med? Och du får ingenting. Uppsidan för mig är att om de går till pott och jag inte dör, så får jag ta del av den potten av alla de som har dött under året. Så då ökar min pension med min andel av potten.
Varför gör den det?
För att det är dealen.
Med efterlevandeskydd?
Nej.
Nej, men varför får du ta del av potten? Får alla det?
Alla som inte liksom har efterlevandeskydd får del av potten. Men det är ju det som är dealen.
Mm.
Om du dör så bidrar du till alla andra. Mm. Om du lever bidrar alla andra i förhållande till dig. Det är ju ganska rättvist.
Ja, absolut. Absolut. Det var bara att det var lite förvirrande.
Okej.
Okay. Okej, okay, bra.
Har jag förklarat tydligare nu?
Ja.
Men Så att då, när ska man välja vad? Är väl egentligen frågan. Mm. När ska man ha det? Så beror det ju naturligtvis på en situation och här bör man prata med en finansiell rådgivare om man är osäker. Men generellt så kan man tänka så här, att om man har kollektivavtalad tjänstepension, det här braiga, så kan man ändra sig lätt och när som helst. Man bara vänder sig till sin valcentral. Om man är singel, alltså ensam, man inte har barn och inte förväntar sig någon ändring i detta, så kan man välja bort återbetalningsskydd. För då har man ändå ingen som ärver.
Det är efterlevande skydd.
Ja, då kan man ta bort det och så får man högre pension. Eller man får ta del av de här så kallade arvsvinsterna. Om man är gift, sambopartner och har bra pensioner och inte behöver ärva av varandra för att liksom livet ska fungera, så kan man också välja bort det för att öka på pensionskapitalet.
Precis,
ja. Så har man en bra ekonomisk situation och du vet så här, okej, men om jag dör, du kommer ändå klara det.
Ja.
Ja, då kan man liksom ta det bettet. Liksom.
Hur skaffar man efterlevande skyddet?
När man kontaktar dem man har pensionen. Liksom. Sen finns det också varianter här, till exempel att man kan ha livförsäkring. Mm. Alltså nu är vi mitt i livet, så att vi har ju ganska mycket livförsäkring till exempel på mig som jag dör. Så att, och då har vi också pratat om omställningsperiod och det är ju för att jag drar in mer pengar. Mm. Liksom. Nackdel här också, JFB tror jag var i farten igen. Han skrev så här, nackdel med att välja bort återbetalningsskyddet för icke-kollektivavtalade pensioner är att det kan bli komplicerat att flytta pensionen till en annan bank eller försäkringsbolag. Och där kan man liksom tvingas gå igenom en hälsoprövning eller i värsta fall en hälsokontroll.
Yeah.
Liksom. Okej?
Okay? Yes.
Så att man kan läsa mer, men då har man liksom, det är poängen liksom. Om man tittar då eget sparande till pension, alltså om man tittar på minpension.se och så ser hur det ser ut, om man tänker så här, shit, jag behöver mer, ja men då är ju ett eget sparande väldigt viktigt.
Yeah.
Och jag tänker ju att pension är ju en av de tre grejerna man ska spara till i livet. Det första är ju buffert, man sparar till det andra, man sparar till boende och tredje pension. Yeah. That's basically det. Och hur mycket man sparar och sånt, det beror ju upp till en själv, men jag brukar ju alltid rekommendera att ha ett sparande på typ 10% liksom genom livet. I början går de 10% till bufferten, sen när man är klar med bufferten så kan de 10% eller 20% av månadssparandet gå till boendet. Och sen när man har boendet, ja men då sparar man liksom till pensionen.
Så. Ja, men är det så att man sparar till pensionen när man är lite yngre, det är väl inte så, då sparar man ju typ till sitt bröllop och sånt.
Ja, fast det skulle jag ju säga är parallellt.
Nu var det bara ett exempel.
Ja, fast jag skulle säga att sånt specifikt målsparande skulle jag ju säga, alltså konsumtionssparande går vid sidan av.
Ja, okej.
Okay. Ja. Sen är det ju
vissa, låter vettigt.
Ja, sen är det ju vissa som, alltså som jag brukar skoja med mamma, alltså hon är ju typ snart 70 och hon fortsätter ju spara trots att hon är i pension. Liksom. Så att det finns ju olika. Man gör olika. Men
du vet ju att hon lyssnar på detta.
Ja, men jag uppskattar
det. Och du tycker, det hon har fått höra detta mycket nu, ja, tycker
ja,
jag.
Ja, men hon är duktig. Alltså hon har gjort fantastiska resultat. Liksom. Ja.
Det var också, men hon behöver inte spara nu.
Nej.
Nej.
Och det var ju också så här, jag nämnde ju något avsnitt förut, så det kom ju en kommentar på forumet som var så här, men vi måste ändå göra en shoutout till Jan Bolmessons mamma som sparar för att Jan inte ska behöva gå barfota. Ja, jag vet inte, det var något sånt.
Ja.
Ja. Bra, om vi tar tips 11.
Mm.
Lite kontroversiellt, men så här, ställ dig i kö till hyresrätt.
Berätta mer.
Jo, men tanken är så här, att om många äger sitt boende och så har man stort kapital i sitt boende, men man får ingen glädje av det kapitalet.
Nej.
I pension, man bor i huset, liksom, utan då går ju det till efterlevande. Och ett sätt att höja sin pension, för du får ju ofta inga lån som pensionär, är ju då att om du då säljer och flyttar till en hyresrätt, ja då kan du använda hela det kapitalet du har haft sparat i huset eller i boendet. Så att det är ett sätt att friställa kapitalet i boendet.
Ja, att frigöra liksom. Det.
Ja. Men problemet är att det är jättesvårt att få tag på hyresrätter. Så att då måste man tänka på detta i förväg. Ja, helt enkelt. Och sen är det också att om man vill ha liksom mer exklusiva äldreboenden så har de ju också ofta kö. Liksom. Så att, ja, men
Så här, känns ganska logiskt när man tänker efter.
Det gör det.
Bra. Sen om liksom de flesta av oss när man byter arbetsgivare eller så, så har man ju många olika tjänstepensioner. Och då brukar ett tips vara att liksom samla dem. Jag brukar ju rekommendera att samla dem hos Avanza eller Nordnet. Sen hörde jag nu tydligen att Saver också hade börjat med tjänstepensioner, men jag har liksom inte kollat så mycket på det. Och anledningen till att jag brukar rekommendera Avanza och Nordnet är för att de har liksom inga skalavgifter och man får då, liksom avgifterna är låga, det är bra fonder man kan välja. Man har ganska stor frihet, man kan till och med investera i enskilda aktier så som du har gjort etc. Och ofta kan man ju då kontakta Avanza och Nordnet, deras kundtjänst, och ge dem en sån här, kan ni hjälpa mig att undersöka om jag kan flytta min pension till er, säger man till dem. Och sen skickar de ut en informationsfullmakt som man fyller i på nätet. Och sen hjälper de med en att säga, du kan flytta detta, detta kan du inte flytta, etc. Ett sånt här, nu när jag tänker på tjänstepension som jag tror inte jag har skrivit, är också att om man är företagare och kan styra pension, så har inte för mycket pengar i tjänstepensionen heller, för att det kan ju vara så att tjänstepensionen räknas ju som inkomst av tjänst, så att allt sparande till tjänstepension blir ju någon slags också spekulation i skatt. Så att det kommer vi till liksom. Bra. Sen om vi tar...
Vänta här nu. Ja. Har du hoppat över tips 13?
Ja.
Vad hände?
Jag vet
du
inte.
Du sa som nej, det är lite inget... vidskepp.
Nej, nej. Alltså, det är nog någon olycka i förberedelsearbetet.
Ja, varför... Från tips 12 till tips 14.
Ja, eller så kallar vi detta tips 13. Nej, men grejen var fan, alltså jag måste kolla upp det sen. Alltså det var någonting som jag var så här, men detta är inte värt att prata om, eller det var något sånt kast.
Så du tog bort?
Ja, jag missade. Jag hade någon tanke, jag hade otur när jag tänkte. Mm. Om vi tar då pension för företagare, eller för dig som har aktiebolag, så brukar, återigen, generella tipset, tumregeln är så här, maximal lön utan under statlig brytgräns för skatt, det vill säga att ungefär 45 000 i månaden, eller sträva efter det. Jag fattar att det inte går alltid, eller från dag ett. Sen sätta av till din tjänstepension 10, 20, 35%. Du kan max sätta av 35%. Och där har vi också tagit fram en länk att liksom, om du hade haft motsvarande tjänst som anställd, vad hade avsättningarna varit då? Men återigen, här får man ju lite räkna på det, hur mycket man sätter av. Man kan som max sätta av 35%. Det normala för en anställd är 4,5%. Mm. Men jag brukar rekommendera lite mer, eftersom ofta är man företagare så ligger man ofta efter med pensionen, för man har prioriterat företag eller sånt, så att man får liksom betala i kapp. Mm. Här finns också någon sån extra funktion att man kan betala tjänstepension i kapp. Också man kan kontakta att om man inte har satt av max tidigare år, så kan man kontakta Avanza eller Nordnet, så hjälper de med en sån här beräkning där man kan göra en engångsinbetalning. Så att steg ett, alltså prioritetsordning för att få ut pengar ur ett aktiebolag, maximal lön på 45 000 i månaden, sätta av tjänstepension, ta max utdelning en liten K10 och sen därefter investera bolagets pengar. Det är liksom ordningen.
Yeah.
Och sen också så här, är du då 60 och ska gå i pension när du är 65, det vill säga 5 år innan pension, så sätt av liksom maximalt till periodiseringsfonder. För att genom periodiseringsfonder så kommer du i framtiden kunna ta ut lön med oskattade pengar. Och det är väldigt förmånligt att ta ut lön som pensionär. Så att det är ett sånt där överkurstips. Också kom från forumet.
Mm.
För att de flesta är så här, men jag går med vinst, varför ska jag sätta av till periodiseringsfonder? Jag kommer inte gå back. Och sen har vi en stor lång diskussion. Det kommer kanske ett avsnitt på just det här med direktpension versus tjänstepension versus investera i bolaget. Och man kan göra liksom lite olika, och det beror på vilka faktorer som är viktigt för en. Är det att liksom till exempel maximera avkastning, eller är det att ha max säkerhet, alltså trygghet etc. Men man kan läsa den tråden. Det är full med räkneexempel och argument för eller emot, och det är till och med olika finansiella rådgivare som diskuterar med varandra.
Härligt.
Vilket är kul. Bra. Och sen också här ett tips om man kan styra detta, så kan det ibland finnas en fördel också att ha två tjänstepensioner. För att när man sen ska ta ut pengar från en tjänstepension, då kan man göra det antingen på 5 år, 10 år, tror jag, eller livsvarigt. Och då kan det finnas en poäng med att man har en tjänstepension man tar ut på 5 år mellan 65 och 70 och sen en man tar ut livsvarigt. Så där kan finnas fördel att ha 2 tjänstepensioner. Bra. Det är förståeligt.
Yeah.
Tips då, 15 eller 14. Att om du ska ta lån så gör det tidiga 50-årsåldern. Många har vittnat om att även om man har ett obelånat hus eller låg belåningsgrad så kan det vara svårt att få lån som då 60-åring för att banken tycker din återbetalningsförmåga. Du har säkerhet men du har ingen återbetalningsförmåga.
Vänta här nu. Man har ju sin pension som kommer. Den uttalas ut varje månad och det är liksom säkert. Du skulle ju med jobb kunna förlora det och då är det ju inte så säkert.
Absolut.
Är inte pensionen säkrare än ett jobb?
Jo, fast den är ju lägre. Alltså så jo, att det är så att i banken sån här kvar att leva på kalkyl.
Så är det tycker inte, de inte det är riktigt
att det är så mycket utrymme.
Nej, jag fattar.
Så att det är en sån där grej. Så att ibland, alltså om man tittar utifrån den här principen, optionsvärd, att ha så mycket alternativ som möjligt, så kan det ju vara rimligt att ta ett lån när man är 55-årsåldern, även om man kanske inte behöver det, för att sen ha det tills när man är 65 eller äldre. Så att det är en sån där grej att tänka på.
Vad skulle vi, om vi skulle ta lån när vi är 50, vad skulle vi då? Då skulle vi liksom ha det någonstans.
Ja, alltså och sen, kanske placerat det eller använt det för att leva på. Eller liksom. Ja,
precis, jag tänkte så, vad ska man ha det till då? Man vet ju vad man vill ha lånet till när man behöver lånet. Men innan det så vet man inte det.
Ja, eller så har man har pengarna och tar man ut det 50, man ska ju pension när man är 65. Ja, då har du ju 15 år du kan investera dem.
Det är rätt lång tid.
Ja. Liksom så att återigen, detta är ett överkurstips, men liksom man kan ha det på bankkonto också. Ja, du betalar en ränta för dem, men vad du får är ju en optionsvärde. Att du får ju de pengarna ut, för du kommer inte få ut dem sen när du är äldre.
Nej.
Och om man inte har barn som kan vara borgensåtagare eller liksom sådant. Så att varianter, så att hela tipset heter om du ska ta lån, så gör det tidigt. Där står inte ta lån.
Nej.
Bra. Om vi tar tips kring uttag, alltså så här, när man ska börja ta ut pension, så brukar jag säga så här, alltså detta är komplext. Det är svårt att liksom planera uttag av sin pension, särskilt om man har fler tjänstepensioner och man har en lite komplex situation. Och jag vet folk som är duktiga på att räkna, som ändå varit så här, shit, jag har räknat hållfasthet på broar. Men jag kan fan inte klara av att räkna ut min pension. Så att jag brukar rekommendera att ta hjälp av proffs. Vi hade ju ett proffs i 195-196 avsnitten, Anders Kollberg. Men han gick ju tyvärr bort. Och han hade ett företag som heter Kollberg Enqvist. Men hans kollega Enqvist, Jarl, jobbar kvar. Så att man kan ta kontakt med dem. Eller ta till exempel Småspararguiden som jag gillar. Och så kan man liksom prata med dem och få hjälp hur man kan tänka. Men om man ska ta generella tips, så är det så att inte ta ut hela sin pension jämnt livsvarigt, utan tänka på att man kommer förmodligen ha andra önskemål mellan 65 och 70 än man kommer ha mellan 80 och 85. Liksom, för man kommer vara kanske piggare och liksom sådant. Så att då har man mest nytta av pengarna. Och sen också då, kom ihåg det, man vet inte hur gammal man blir om man till exempel behöver finansiera hemtjänst själv eller så. Så att det är värt att tänka på. Och sen också ett annat tips var att om man ligger och balanserar på statlig skatt, så kan man liksom kanske smeta ut det så att man hamnar liksom, istället för att ha 60 000 de första 5 åren. Jag försöker smeta ut det på 10 år, så att du ligger på 45 000 så att du får lägre skatt. Liksom, så att man smetar ut det. Annars kan man också säga, generellt kan man säga, ta ut pengarna så tidigt som möjligt och investera dem själv om du inte använder upp dem. Och det är jättesvårt att förutsäga utgifter i 70-årsåldern när man är i 40-årsåldern.
Ja, liksom. Det är det ju. Men så att uttag, har man bestämt en gång hur det ska vara, kan man inte ändra det sen då?
Jag vet inte.
Nej.
Vissa kan man säkert ändra, andra inte. Jag vet inte. Alltså för oss ligger ju det typ 25, eller för mig ligger det 25 år fram, så att jag har liksom inte kollat. Det är ju därför jag försökt undvika de här avsnitten, men nu känner jag ändå så att de här grejerna vi har ändå pratat om är ganska...
Ja, det mesta är ändå ganska på plats.
Liksom. På plats, ja. Sen vet jag ju att vi människor gillar ju att jämföra oss, liksom. Och då har ju Pensionsmyndigheten släppt siffror för typ en sån här typsvensk som har ett vanligt jobb, som börjar spara när man är 23. Och då kan jag också säga så här, jag glömde säga innan, tjänstepension betalas sällan ut om man är under 25. Så att om man är under 25 så är man ofta inte på de här tjänstepensionslösningarna. Kan vara bra att veta.
Nej.
Mm. Och liksom riktigt, om man då summerar då summan av inkomstpension, premiepension, tjänstepension, så ligger då den här typsvensken när han är 30 eller hon 340 000, vid 40 års ålder 1,2 miljoner, 50 års åldern 3 miljoner, typ 2 miljoner 785 000, vid 60 års åldern 4 miljoner 830 och vid 68 års ålder 7 miljoner. Det är liksom typ fallet. Och det är detta, alltså summan av inkomstpension, premiepension och tjänstepension. Och sen har de även då släppt sån här fördelningen, och då är ju majoriteten är ju då inkomstpensionen, den som man inte kan påverka själv. Men sen är ju liksom både premiepensionen och tjänstepensionen super, super viktiga.
Mm.
Och där, de har också räknat om det med tabeller, och vi har detta på forumet så att man kan gå in och jämföra sig. Du tittar här på grafen.
Ja, men jag tittar på grafen som vi visar upp. Det är smått här.
Ja, men det är inte så viktigt.
Så kan man säga det. Men det kan man väl, kanske man tittar på videon.
Eller snarare så här, gå in på artikeln riktsamhället.se/pension så är den där, och så kan man liksom zooma in. Det är inte superviktigt. Det är inte det bärande i detta avsnittet. Bra. Och om vi då tittar på lite tumregler. Då har Pensionsmyndigheten en skrift som heter så här, tumregler.
Mm.
Och då säger de så här, att går i pension ett år senare brukar höja pensionen per månad med mellan 6-10% eller 6-11%. Så går i pension senare höjer pensionen jättemycket.
Mm.
Och det beror ofta på ränta liksom, och sånt. Att går i pension ett år tidigare sänker pensionen med mellan 5-6%.
Mm.
Så det kan vara bra att veta.
Men per månad?
Ja, per månad.
Ja.
Så att du får en 5-6% enheter lägre.
Ja, precis.
Ja. Och en minskad avkastning med 1% per år minskar den totala pensionen med 6% ungefär. Så att liksom att få, för att inte försöka underprestera index är ganska viktigt.
Mm.
Liksom. Och sen säger de också att ha en hög fondavgift, att om fondavgiften är 1% versus 0 eller 1,2 versus 0,2.
Ja.
Så den här 1-procentenheten högre fondavgift minskar den premiebestämda pensionen med 21% under 40 år.
Ja.
Så du får 21% mindre pengar för att du har en avgift som är 1-procentenhet högre än du hade behövt ha. Det är därför vi liksom tjatar på det där att billigt globalt köp hela höstacken, etc. Och sen ofta de här då kollektivavtals tjänstepensionerna som jag sa innan, att under 25 över 65 brukar man inte få någon pensionsavsättning. Bra.
Ja, vi har inte pratat något om förtidspension, men det är ju en helt annan femma väl.
Ja, det är ofta om man är sjuk då.
Ja, alltså att då man har man nog helt andra man inte kan resurser till sitt förfogande, antar jag.
Ja, jag vet inte hur det
funkar. Nej, jag vet
det
inte får, heller.
Det får vara ett annat. Jag tror, I don't know.
Mm.
Så att jag tänkte här också att sammanfatta den här artikeln riktsamhället.se/pension. Där finns då länkar till de bästa trådarna, etc. Och sen har man någon fråga så ställ det gärna i forumet. Som sagt, vi har många som är väldigt duktiga där på pension. Bra. Jag tänkte faktiskt att vi skulle hålla där. Detta är nu ett av våra kortaste avsnitt. Men jag tänkte faktiskt det med flit. För att jag tänkte att detta ska vara så här översikt. Eller så här, kom igång. Man ska ju, även om man inte följer oss så ska man liksom så här palla ta sig igenom det här med pensionstipsen. Något du tog med dig?
Det var det nog, men jag vet inte, jag kommer inte ihåg det.
Jag måste kolla på. Jag har bara suttit igenom avsnittet.
Nej, jag har inte suttit igenom det, men det var kanske inte egentligen något som stod ut, för vi har ju pratat om detta innan, men
ja.
Vad tog du med dig?
Nej, men jag tror så här.
Det var JFBs tips tog jag med mig. Mm.
Ja, jag tror så här att i detta avsnitt har vi nog täckt de där viktigaste 80-90%.
Mm.
Får man rätt på en del av de här grejerna. Man behöver inte göra allt. Men säg att man kollar sin valcentral. Mm. Att man har fått rätt inbetalningar. Eller man byter till AP7 Sofa. Eller man väljer lite billigare fonder. Och enligt då Alex förslag på forumet etc. Mm. Alltså det är så här små grejer som kan göra stor skillnad på sikt. Och pensionen är ju per definition för de flesta av oss en ganska lång tidshorisont. Så att
precis.
Bra. Men då tänker jag så här detta avsnitt lär väl uppdateras om något år igen. Mm. Jag uppdaterar den här sidan som hör till detta avsnitt. Där är ingen transkribering, jag har skrivit den. Så att jag uppdaterar den efterhand, så att det kan också vara bra att veta. Och detta ingår också i vår kom igång-guide.
Mm.
Som är då att man kan gå in på riketsammans.se eller riketsammans.se och så trycka på kom igång-guide.
Yeah.
Så är det liksom lite tips. Hur kommer man igång i sparandet med pensionen? Och sen lite tips till. Grymt! Så stort tack, och så har du någon fråga så ses vi i forumet.
Mm.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.